Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Då kör vi igång. Vi säger varmt välkommen till ännu ett avsnitt av DIF-podden. Idag är jag med mig Joel och vi befinner oss på Kaknäs.
I juniorernas omklädningsrum.
Ja, det är väldigt spartanskt och bra fotbollskänsla. Vi sitter ju inte själva, vi har med oss Kim Bergstrand. Välkommen.
Tack.
Hur är läget?
Ja, det är bra. Ni brukar sitta i fina rum när ni poddar alltså.
Ja, vi brukar pokalrummet.
Ja, det är ganska fint.
Ja, det är bra.
Sådär.
Hur är läget? Det var bra.
Bra. Ja, men jag har precis tränat. Två pass igår och ett idag. Och det har varit ganska hög belastning. Sista chansen och träna hårt inför premiären. Så att, och det har gått bra. Så här är positiva känslor.
Har du en premiär 11 redan klar i huvudet? Eller?
Nej, det har vi väl inte. Det är, dels vill vi se vilka som visar framfötterna den här veckan också och vilka som är friska och tillgängliga. Men grunden finns ju där såklart. Den har väl inte varit någon hemlighet under kuppspelet heller. Det känns som säsongen är ju igång och så blir det någon liten paus där, återhämtning, och sen drar det igång igen. Så att,
Känner du att ni är bra i fas och säga att ni lyckas implementera mycket det ni vill göra?
Ja, det är ju svårt det där. Om jag ska säga nej, det ser för jävligt ut. Så, man tycker ju alltid att det ser, eller ofta, nu har inte säsongen börjat på riktigt. Sådär, men vi tycker väl att vi har gått framåt ganska med små steg, men ändå framåt under den här perioden sen vi började spela matcher ner på Gran Canaria. Så har det varit olika förutsättningar såklart, olika lag man möter, men det känns ändå som att linjerna sitter. Men sen är det ju spelare som har missat delar av försäsongen och samspelet då blir ju inte likadant, så att det, på vissa håll och kanter när det gäller spelet ser det men sådär, det är bra. Men sen så förändras också det beroende på vem som spelar, vilken position och sådär. Så, ja, det finns mycket kvar att göra, men grunden och samsynen, i alla fall teoretiskt på hur fotboll, eller vi vill att vår fotboll ska vara, den börjar ta sig.
Mm. För en utomstående så är det ganska svårt att veta hur länge det tar rent generellt att implementera lite nya idéer när man kommer in som tränare. Som hur lång tror du den här perioden är tills ni nästan slutar lägga nya grunder liksom?
Ja, men grunderna tror jag att vi, där är vi på de flesta spelarna är vi framme. Sen är det några som har, men Erik har gjort 3 fulla träningspass. Han har varit med på mycket teori och sådär, så är han med, och finns några andra som har missat en del. Så nu kan vi ju börja prata om individuella sammanhang eller relationer mellan spelare och gå lite mer på detaljer, så är det ju. Man kan ju inte hålla på hur länge som helst med det här med grunder, men det är ändå jäkligt viktigt att alla har en samsyn.
Många som vi har pratat med och som man läser i tidningar så efter varje cupmatch och så har det ju recenserats att Kim och Thomas prägel börjar synas allt mer och mer. Vad är eran, liksom, hur vill ni lira boll i Djurgården?
Ja, alltså det där är alltid vanskligt att säga. Ja, men man vill ju naturligtvis skapa en väldig massa målchans och inte släppa till några. Och vi vill gärna ha bollen så mycket som möjligt. Både för att det är lätt att göra mål om man har den och det är svårt för motståndare att göra mål om de inte har den. Så det är väl en grund så. Men vi har ett par byggstenar, vi kallar det princip, man kallar det något annat, något grundfundament. Det här tycker vi att hur vi ska spela. Och förhoppningsvis så är det det som syns på matcherna. Och det tycker jag när man tittar på matchen efteråt, att i vissa delar ser det, liksom, ser det ut som om vi har tänkt. Sen är det långt ifrån perfekt såklart. Vi känner väl att vi ändå är en stor klubb. Men en bra spelartrupp, att vi ska kunna åtminstone på den hemmaplan, men gärna borta också, föra med fotbollsmatcher och ha mycket energi i våra spel. Och det är spelarna med på, klubben i övrigt också, att det ska vara fart och fläkt när vi spelar fotboll. Sen vill vi gärna ha bollen, så det kan ju få gå långsamt ibland också, beroende på om vi leder en match behöver vi inte bara tuta och köra, men ja.
Finns det någonting? Ja,
då det där var något bra svar. Det kändes så där.
Finns det någonting som ni känner att det, liksom, att det har satt sig särskilt bra, eller ni är särskilt nöjda med utfallet hittills?
Ja, men vi har förändrat försvarsspelet i eget straffområde bland annat. Vi spelar inte lika mycket man-man utan mer positionsförsvar, vilket de flesta svenska spelare är ganska vana med. Och det tog väl lite tag innan vi slutade följa spelare kors och tvärs, så att det blev lite mer struktur på det som vi vill se det. Vi tycker att vårt pressspel centralt i banan med de mittfälten som har varit bra. Mittbackarna har släppt till väldigt lite och varit bra på värdering när de ska ge sig ut i och hjälpa sina ytterbackar när de ska ligga kvar. Det ser jättebra ut. Och sen tycker vi att det syns när vi vinner bollen vad vi vill göra av den. Så. Sen är det väl några saker som vi tycker fortfarande att vi är dåliga på att värdera när vi ska göra vad i anfallsspelet. Att är det läge att slå in bollen nu på ett inlägg? Finns det tillräckligt mycket folk? Har vi bra positioner? Eller ska vi liksom vänta på chansen för genombrott? Och den rytmen som vi kallar för spelrytmen, den går lite upp och ner. Vissa perioder är det väldigt bra värderingar och andra så blir det väldigt sväng. Alltså då chansar vi och då blir det sväng i matchbild som blir jobbig. Så, ja, fotboll är så otroligt komplex och det är så många delar i den. Det är försvarsspel högt och lågt och det är anfallsspel, det är uppbyggnadsspel och det är genombrottsspel och det är omställningar defensivt och offensivt. Hur gör vi då? Vad vill vi då? Och sen så har du fasta situationer som en stor del av fotbollen. Och, idag har vi jobbat hårt med omställningsspelet och då ser det bra ut. Men man vill ju att det ska se bra ut när vi inte har pratat om det dagen innan också. Och det är väl en process att alla de här bitarna ihop ska, eller att alla de här olika tårtbitarna ska fungera i alla fall hyfsat samtidigt.
Mm. Vi ska väl nämna det också att du är inte ensam på tränarposten utan du delar det med Thomas också. Hur ser den fördelningen ut? Liksom, bilden, nidbilden är väl liksom att du är den som kan brinna av rejält och Thomas är lite mjukare. Men rent fotbollskunnandet då, eller hur?
Nej, men jag kan ta det där först. För det första så är inte jag och Thomas bara, utan vi har ju fystränare och målvaktstränare och Hugo som sköter vissa bitar. Vi är en väldig massa folk runt det här laget, så att jag håller en del av det. Men man kan väl säga våra styrkor och svagheter. Nej, men jag är inte den som han är den mjuka och jag är den hårda. Vi kör inte bad cup och nice cup eller något sånt där. Och hur vi delar upp det här, vi delar inte upp det. Utan det blir som det blir lite grann. Vi är ganska samspelta så vi behöver egentligen aldrig prata om det. Sen finns det vissa saker som den ena kanske är lite bättre på än den andra. Men det pratar inte vi, utan det blir naturligt då att om jag är bra på någonting så tar jag det. Om han är bra på något. Men vi har liksom inte någon uppdelning annars så faktiskt. Och generellt så är jag nog mjukare än Tolle, även om jag kanske framstår som kantigare.
Ja, det är intressant. Ni har ju under flera år fått jobba med en ganska begränsad budget och en rätt smala organisationer. Nu i Djurgården kan man väl ändå säga att ni har helt andra resurser sett till vad ni haft tidigare. Vad är den största skillnaden i att jobba i en betydligt större organisation och större medel och resurser? utmaningar.
Ja, nej, men den stora skillnaden här är att det är mycket mer folk runt omkring den icke-fotbollsbiten. Alltså, den organisationen vi hade runt laget i Sirius påminner jättemycket om den som är i Djurgården. Det var att målvaktstränaren är heltidsanställd här. Det var han inte i Sirius, men han var där lika ofta, om man så. Men han kunde ju inte gå lika djupt in i sitt arbete. Så där är det skillnad på det sättet. Vi har en sportchef nu. Jag och Tolle var sportchefer i Sirius kombinerat med tränarsysslan. Plus att vi gjorde saker som inte ens Bosse gör när det gäller administration och sånt. Så där är det mycket större backup på klocktornet. Det är mycket mer folk som sysslar med media. Det går inte att jämföra där. Men själva dagliga verksamheten, det som behövs för att träna fotboll, skiljer sig inte alls så mycket. Men däremot allting annat, det är mycket mer folk.
Tycker att jag har sett i staben i de lite större europeiska klubbarna att det börjar växa en del. Det börjar komma in ganska mycket specialtränare och sådär. Hur ser du på den utvecklingen, och finns det någonting som du skulle vilja ha liksom?
Ja, men alltså, i den bästa världen skulle vi ha en magnetkamera här på Kaknäs och en ortoped på plats om det skulle hända. Alltså, de är på den nivån att de har väl säkert två läkare och en sjuksköterska på träningen dessutom utöver allt annat, och så har de 20 fystränare. Men de har ju helt obegränsade resurser, så jag förstår ju att de satsar på allting runt omkring såklart.
Ja, för jag tänker, eftersom du spelade på 80-90-tal så ser du ju skillnaden jämfört med idag också.
Det är löjlig skillnad alltså, på det sättet. Vi hade väl de sjukorna som kommer på dagar i veckan och var där under träningen och stack sen, och vi hade inga fysträning. Alltså, det är otroligt. Det är ganska funktionellt nu, men man kan alltid ha mer. Så sen gäller det att göra något av personer och pengar. Men man kan väl säga att det pratas mycket om de här nya pengarna som ska komma in i svensk fotboll från och med, är det nästa år. Ja. Nytt tv-avtal och lite sånt där. Och det är ju frågan, vad väljer vi att göra av de pengarna? Betalar vi samma spelare mycket mer lön, eller kommer vi få bättre spelare? Räcker de här pengarna för ännu bättre spelare? Eller ska man satsa dem på utbilda spelaren ännu bättre, ha en bättre stödapparat och vad det nu är för någonting? Det kommer bli en intressant diskussion, tycker jag. För om vi bara betalar samma spelare ännu mer pengar, då kommer det inte hända mycket med allsvenskan.
Nej, det står bara lite finare bilar på parkeringen.
Ja, precis. Nej, men ni förstår vad jag menar. Ja, så att man kan alltid ha ännu bättre runt omkring. Man kan, om det inte hade varit Kaknäs, att det är svårt att bygga. Vi skulle ju önska att det gick var lättare att filma träningar här och massa sådana där saker som ger spelarna bättre förutsättningar och blir bättre. Där kan man ju definitivt satsa mer pengar. Det är ju inte svårt för ett fotbollslag eller någon annan firma att göra av med pengar om det är så.
Nej,
det ska ju få verkningsgrad på varje krona helst också.
Precis. Så är det. Hur mycket stör liksom allt det här runt omkring då, som är mycket större i Djurgården än vad det var i Sirius? Som säger, här sitter vi i ett omklädningsrum och tar din tid till exempel.
Ja, nej, det är större. Det fanns ju folk som hade poddar i Uppsala också. Och det fanns, vi hade en liten mediedelning där också, men det var mindre. Vi hade inte någon som var med kamera varje dag hela tiden. Så, nej, det stör inte alls. Tvärtom, det är väldigt mycket bra och trevliga människor som har bra kompetens på saker och ting. Och det krävs andra resurser i en stor klubb också. Säkerheten är på en annan nivå. Det händer mer saker. Det är ett större intresse runt Djurgården än vad det var för Sirius. Så det är klart att man måste satsa hårdare på media och allt det där. Så det har inte stört någonting hittills. Verkligen inte. Sen däremot så känner man ju att man vill ju gärna kunna namnet på folk. Man vill kunna veta vad de som sitter på Hjorthagen heter och var där, och samma sak på klocktornet och allting annat runt omkring. Och där känner man väl bara, just det, vem var det och vad gör han eller hon? Men det är bara att det måste vi bara klara av och sätta de där namnen och ansiktena.
Det kommer väl med tiden.
Ja, jag hoppas det.
Hur gick det till då när ni blev klara? Hur togs första kontakten? Du skiner upp lite.
Nej, men det är liksom, man vill inte prata så mycket om det där egentligen. Men för första har vi känt Bosse under sen slutet på 80-talet. Så att, och vi har alltid haft, eller i alla fall både jag och Tolle på olika sätt, haft kontakt med Bosse under årens lopp i olika tillfällen. Fotbollssverige är inte så stort. Sen har vi jobbat som sportchefer, så vi har leverera Krim och Elliot bland annat till Djurgården och Johan, så då har det varit diskussioner där. Och sen har det väl funnits intresse för oss från Bosse vid olika tidpunkter här. Det har inte alltid stämt. Och den här gången stämde det bra att vi hade möjlighet att sluta i Sirius på ett bra värdigt sätt, och Djurgården hade ingen tränare, så då, ja.
Var det ett svårt beslut?
Nej, det var jobbigt att det var ett jobbigt beslut från början att lämna någonting som man har jobbat väldigt hårt med under väldigt lång tid. Men när vi väl tog beslutet så var det inte jobbigt, utan då kändes det bra. Och det var lite små tungt där, men det har blivit bara bättre och bättre, och vi känner att vi gjorde helt rätt till slut. Men det är klart att vi fortfarande har en del av oss kvar där borta, men det känns jättebra både i hjärtat och hjärnan.
Kul. Du sa att ni kände Bosse sedan tidigare och så. Hur har den relationen utvecklats nu när ni har ett helt annat samarbete? Ja, men hur är han att jobba med?
Ja, men Bosse är inte särskilt svårjobbad. Och anledningen ofta till att man gillar olika människor är att man skrattar åt samma saker och sådär. Vi har väl jag har i alla fall alltid haft väldigt lätt att umgås med Bosse. Både när vi spelade ihop, men också genom åren socialt. Så att, och det funkar väldigt bra nu också. Vi respekterar varandras roller på ett bra sätt, och han är väldigt kompetent på det han gör. Så att det är inget svårt alls.
Inget som har uppstått alls?
Nej.
Ni får allt ni pekar på?
Ja, verkligen. Nej, men så kommer det ju aldrig att vara, att man får allt man pekar på. Men vi har varit överens om vad som behövdes kortsiktigt i Djurgården, och sen gäller det att lägga upp en plan framåt. Vi måste ju leverera nu, men vi måste också ha en tanke med hur truppen ska utvecklas och sådär. Och där är vi väldigt samspelta, tycker jag.
Då blir det ju rätt naturligt att fråga just kring truppen. Vad saknas det någonting? Är det någonting du skulle vilja klämma in innan måndag?
Ja, passa på det. För jag tycker man får jobba, och det har vi gjort hela tiden. Man jobbar med den truppen man har. Och så kör man. Och sen så med Bosse och andra runt laget kan vi diskutera vad som är mindre bra eller vad som är väldigt bra. För att man ska ha respekt för de grabbarna som sitter i omklädningsrummet nu, och det är bra fotbollsspelare och bra grabbar allihopa. Så att jag tycker inte vi ska prata om det så mycket, utan vi jobbar med dem vi har tills någon försvinner och kommer in, och då jobbar vi med den spelaren. Så tills vidare så är vi nöjda.
Jag har en lite så här väldigt taktikspecifik fråga. Mm. Det har blivit ganska populärt med inverterade yttrar i fotbollsvärlden senaste 10 åren åtminstone, och vi kör ju med det. Ring är väldigt vänsterfot och spelar på höger kant till exempel. Vad ser du som fördelar i det, och hur gör man avvägningen på hur det
liksom? Ja, det är en bra fråga. Fördelen är ju om du har en ytterback som är villig och komma upp högt och slå inlägg och hyfsa den mot den, att du ställer till lite problem för motståndaren om man har en du kallar det inverterad, en vänsterfota på högkanten.
Aha, där.
Dels kan han gå in och skjuta bra, men han kan också sätta upp sin ytterback på ett bra sätt. Du får in folk i fickan där, som vi kallar det, som kan bli svårt för motståndaren vem som ska täcka den ytan eller den spelaren. Så där. Men framförallt får du ju möjlighet att komma in och avsluta med den där vänsterfoten såklart i ringsfärden. Han är också väldigt spelskicklig och är mer en spelare som vill ha bollen hos sig än en som är djupledsgående, om man säger så. Och då passar det ganska bra. Så. Men det där är alltid en avvägning. Är det en bra en mot en spelare som slår ut sin kille varje gång, ja, men då kanske du vill ha inom citationstecken rätt fot på honom då. Men man får inte alltid det där att stämma perfekt. Men i Rings och Aslak fall så känner vi att de har väldigt bra kemi och det funkar otroligt bra. Ungefär som det var för något år sedan med Mange och Beimo som gick där också. Men det är inget självändamål. Men har man en spelare som vill ligga brett som ytter, ja, men då får du ha någon annan som är innanför. Det kan ju vara en ytterback också som då spelar längre in i banan. Så man får försöka anpassa sig lite efter spelarnas egenskaper.
Det känns lite som att den positionen, inte bara i Djurgården utan nästan i alla lag, är den som är liksom lite mest sårbar för liksom att det ska gå bra. Man byts lätt ut från kanten liksom. Det är svårt att verkligen ha en gjuten plats i elvan där.
Är det så? Ja, det kanske är så. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på.
De hänger alltid lite löst.
Ja,
men det är yttermittfältarna.
Ja, okej, det kanske är så, men jag känner inte det i de lagen vi har varit i, men det är också vilken konkurrenssituation i den klubben och hur såklart hur det lyckas, men sen är det ju också en position som kräver rätt mycket jobb och sådär. Om man tänker på byten så är det ju ofta där framme man byter såklart. Men intressant, det ska jag ta med mig och kolla på.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call. Click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Ja, men det känns ju som i alla fall internationellt, eller de bästa spelarna i Sverige är hyfsat fasta i sina positioner och yttrarna, de som håller högst klass, men det kanske inte är så. Det är kanske jag som har missat. Nej.
Nu senast så hamnade ju till och med Kevin Walker på en sån position. Mm. Hur känner ni där?
Ja, Kevin är ju inte en vänsterytter, det är inte hans position. Mm. Men vi vill få till det mycket defensivt arbete eftersom Astrid är inte någon box-to-box-spelare 2x45 just nu, och ska vi låta honom spela en match och få komma in i det, så krävdes det folk som var beredda att springa lite runt omkring honom också. Så att det var väl mer det, och det, vi avslutade matchen mot Häcken så, och då, det föll ganska väl ut. Han och Kevin kunde hjälpa Elliot den matchen, de var bra på sin högerkant. Då ändrade vi inte så mycket för att få in en bra miljö runt Astrid. Så att egentligen så var väl inte det något som vi siktar på framtiden, men det kan vara bra att kunna göra sådana rockader om man, beroende på hur det ser ut. Och då ville vi testa det lite till och se vad det gav. Mm.
Hur stora växlar ska man dra av en sån här match som den mot AFC?
Ja, en bra fråga. Den blev ju rätt sönderryckt eftersom dels när en genrep så chansar man ju inte, och vi Aslak stukade foten lite lätt till exempel i slutet på halvleken. Ja, men hade det varit en poängmatch hade han spelat klart. Jonis fick en lårkaka. Hade det varit en poängmatch hade han också spelat klart. Så vi började ju tidigt med två byten, och plus att Astrid var trött, och då blir det tredje byte jättesnabbt. Och sen när man, vi hade ju inte tänkt att byta 7-8 spelare så snabbt såklart. Så det, från att alla byten blir, så blir det ju svårt att dra slutsatser på matchen, tycker jag i alla fall. Så det, man ska nog inte dra för stora slutsatser. Däremot så hade vi ju önskat att det satt ihop mer, trots att man gör många byten, att det inte blir så huvudlöst fotboll som det blev. Det är man ju besviken på, men nu blev det, och det är någonting vi får, både spelare och tränare får lära oss av.
Men det är ingen fara med varken Vittre eller...
Nej, nej, de har ju tränat fullt sedan dess. Men man vill inte liksom chansa när det är en vecka kvar till seriepremiären. Men vi kör ändå, så får man en ny smäll på den där stukade foten. Eller att det är en större lårkaka än vad man tror, och så blir det en stor blödning och så tappar man en vecka. Så det blir sådana avvägningar som man gör ett genrep. På gott, eller på mycket ont, men man måste ta de besluten. Mm.
På tal om Astrid då, nu hann jag se lite av träningen. Han såg ju rätt pigg ut.
Tycker du? Ja, han var helt slut efter en halvtimme idag. Vi körde tufft igår, och det var en fysisk träning idag. Så att, han krigade på, men han var riktigt sliten. Och han har ju en bit kvar, men det går framåt. Han är en fantastisk fotbollsspelare, men om han ska hålla ihop och inte gå sönder, så får man ha lite tålamod.
Kan det påverka också hur ni formerar mittfältet framöver? Litegrann, för det kändes ganska, så här, ganska klart hur det såg ut i början. Kalis är väl lite defensivare. De andra två ska vara lite mer rörliga och löpa i djupled.
Ja, vi har ju spelat klassiskt 4-3 med en sittande, men vi är inte fast i det. Men det är ju också som du säger, vilka är tillgängliga, hur ser yttrande, alltså vad har vi för spelare, vem möter vi? De här tre som du antar att du menar, Jesper, Kevin och Fredrik då, det är ju, det är ett väldigt hårt jobbande, ärligt mittfält på alla sätt och vis. Och de har gjort det jättebra. Fungerar bra i de rollpassar de spelarna. Men vi, att spela med två balanserande spelare kan vi också göra. Och Astrid är en ganska unik tia i Sverige. Så vi får se. Han kan också spela, framförallt när han är fulltränad, kan också spela en av två offensiva in i mittfältare, om man väljer att kalla det. Eller indragen ytter och sen komma in därifrån och jobba. Så han är så duktig, och han kan dessutom vara balanserande spelare också, för att då får man ungefär som Kim var lite i Djurgården, då får du den bästa foten lite längre ner i banan. Det är ju, ja.
Ja, han har väl spelat på egentligen alla positioner, mittfält och framåt i sin karriär.
Definitivt. Nej, men det är en väldigt skicklig fotbollsspelare, men han som alla andra måste få chansen att vara hyfsat fräsch.
Om vi kastar oss tillbaka lite till eran spelidé då. Vilka positioner, om du inte vill liksom gå in på spelare i sig då, är viktigast för just er spelidé? Vad är nyckelrollerna?
Ja, det där, har du inte en bra mål så spelar det ingen roll. Alltså, vilket vi när vi var i Sirius förra våren fick känna på ganska hårt. Alltså, man måste ha bra spelare på alla positioner i ett fotbollslag, men vi vill ha... Och man vill ha bollskickliga spelare på alla positioner också. Det är ingen idé att säga att vi ska äga bollen och så har du tre ben på alla backpositionerna och sådär. Utan man vill ha snabbhet överallt också. Man får ju naturligtvis inte allt det här. Så att vad som är viktigast, du vill ha en målskytt som gärna petar in bollen. Du kan ju spela hur bra som helst, men ingen ju mål. Vad är viktigast? Man vinner ju, klyschan är att man vinner ligor på bra försvarsspel och matcher på bra anfallsspel. Så man behöver allt.
Håller du med om den klyschan?
Ja, men det är väl lite, AIK är väl exempel på det förra året. Nu gjorde de ganska mycket mål, tror jag, inte statistiken, men de släppte ju inte in någonting.
Den egentligen. Den ljuger lite, för de gjorde många mål i ett par matcher, annars så brunkar de ju.
Ja, men då var ju försvarsspelet helt klart avgörande för att de vann SM. Så det stämmer väl i viss mån då. Men bollskickliga spelare som vill göra skillnad tycker vi är viktiga. Och centralt i banan behöver man ha dem som inte skiter ner sig för att det är lite trångt, utan vill göra saker ändå. Så kan man säga.
Det är klart, de flesta lag är väl så pass liksom taktiskt slipade att de kan identifiera om ett lag har en väldigt svag punkt och försöka utnyttja det liksom, precis som ni helt säkert gör.
Ja, men så är det väl alltid, att självklart, och därför så får man försöka dölja sina svagheter så mycket som möjligt och spela på sina styrkor såklart.
Ett litet instick där, i handboll så är det så jävla tydligt, så fort det kommer in någon från bänken som är kass i försvar, som inte hinner byta, 100 fall av 100 så avslutas det på honom och det blir alltid straff på 2 minuter. Tänk på det.
Nästa gång. Ja, man sätter trycket där. Ja, men det är riktigt. Det var inget bra svar kände jag, men jag har så svårt att peka vad som är nycklar, men bollskickliga och passningsskickliga spelare är, tycker vi är väldigt viktigt. Men har du ingen snabbhet så blir det svårt i alla fall, för sällan du kan passa sönder ett lag.
Gruppdynamiken verkar ju vara rätt bra, va? Alltså man märkte det nu i slutet på träningen. Det är mycket, en lite annorlunda känsla än mot tid. Ja, nu har ju inte du varit här tidigare, men hur känns liksom goet i goet, eller ja, hur känns truppen?
Ja, jag förstår vad du menar. Nej, men det är bra grabbar här. Allihopa är, sätter inte sig själva på pedestal hela tiden och tycker att de är Guds gåva till världen, utan de är bra med varann ställer, och utan att det blir mesigt, för att vi måste kunna ställa krav på varann både utanför och på fotbollsplanen, men man kan göra det på bra sätt. De flesta är väldigt hårt jobbande och vill bli bättre och utvecklas. Nu har inte, säsongen har börjat men ändå inte börjat, och vi har gjort det helt okej i cupen och fick lite framgång, vilket gör att omklädningsrummet mår bättre. Så, och nu är det lite smekmånad. Det som avgör om omklädningsrummet och gruppen är bra eller inte, det är ju om Gud förbjuder att vi skulle gå lite taskigt här eller där. Det är då vi ser vad vi går för, både som ledare och spelare, när det gäller just de bitarna. Och ju bättre vi är som grupp, ju bättre kommer vi att hantera både motgångar och framgångar. Så just nu känns det bra, men jag tror att alla tränare under frågan så här dags säger att ja, vår grupp är fan, vårt omklädningsrum är bäst. Jag kan stå för att vi har ett omklädningsrum som är bra.
Ja, och det känns som att det skulle kunna varit en straffläggning som skilde hur gruppdynamiken är också.
Ja, men så kan det ju vara, men jag hoppas ju inte det.
Nej.
Men det kunde också varit ännu bättre då om ringskott går in eller vad det är för något sätt. Men man vill ju inte vara för beroende av resultaten för att gruppen ska fungera, för då är man illa ute om det är bara vinsterna som gör att vi kan respektera varann och gå upp på morgonen och göra ett bra jobb. Vet att det kommer motgångar förr och senare.
Hur skönt var det att få trycka dit de eviga förlorarna?
Nej, men att vinna alla matcher är helt underbart. Eller underbart, men det är därför jag sitter här. Det är för att vi ska vinna fotbollsmatcher, och det är samma sak med spelarna och kocken och vem det nu är. Alla är här för att vinna fotbollsmatcher. Sen kommer vi inte göra det varje dag.
Men att kliva in och vinna första
matchen? Nej, men det ger glädje. Det ger självkänsla och självförtroende till hela organisationen. Och jag upplevde det nästan som att det var ännu viktigare för alla utanför vårt omklädningsrum. Det var jätteviktigt för oss. Men det kändes som hela Djurgården drog en suck av lättnad, men också väldigt mycket glädje runt det. Och det sprider sig ju.
Det blir arbetsro för alla.
Ja, men lite så. Det är, när du går till jobbet på morgonen och Djurgårdare så är det lättare att gå med rak rygg.
Precis. Är det några spelare, om vi ändå pratar omklädningsrum, som liksom blir positivt kanske överraskade, eller åtminstone så här,
fan, motbevisade?
Bra kille, tar mycket plats positivt och sådär, som ni inte kände innan liksom.
Ja, men man kan ta Boja till exempel, som kom in hyfsat sent innan vi åkte ner till Kanarierna. Han har varit jättebra för Chili till exempel. Mm. Har fått in honom i gruppen på ett bra sätt och sett till att han tar större plats och har ofta ett leende på läpparna också när det gäller den biten. Så det var kul tycker jag, och det tror jag att Chilis fotbollsspelande har mått bra av också. Så där kan man ju se. Annars har de ju olika roller och är väldigt olika som människor. Jag tycker de tillåts vara det, och det tycker jag är positivt. Mm. Alla måste upp på en viss grundnivå hur vi är, men däremellan så tillåts de flesta vara som de är. Liksom. Det tycker jag är skönt. Mackan är alltid väl förberedd, och det är svårt för en ung kille som sitter bredvid och var lazy om han som är äldst och spelar varje match förbereder sig kanon. Så. Mm. Astrid har varit en injektion på sitt sätt. Han är inte blyg och vågar ta plats och så där, på ett bra sätt.
Mm. Kul. Vet du, Allsvenskan i år ser ut att bli rätt jämn. Det är många lag som har värvat på, några som liksom har fått haft samma lag i ett par säsonger nu. Har ni något, satt något mål inom truppen, och hur ser ni, du och Thomas, långsiktigt på liksom visionen med Djurgården?
Vi fick ju en målsättning kastad i ansiktet direkt, och det var att vi ska vara med och hota om Europaplatserna. Så då blir det väl där topp 5 då, om man är med och hotar då. Så det är väl det som är målsättningen, det är för förhåller oss till både truppen och för det klubben har sagt. Så det är inte så mycket för oss, och nej för fan, vi ska bli 7:a eller vad det nu är för något. Det går ju liksom inte. Nej. Och det tycker jag är rimligt för Djurgården. Som är just nu. Och gör man det bra och får kontinuitet, vet man aldrig om man får den här branschen, men om man får det, då är det klart att man vill vinna ett SM-guld förr eller senare. Så är det ju. Alla vill ju vinna, och det vill vi också, och det vill Djurgården. Men sen vet man aldrig vad som händer. Det händer olika fönster, och det är så mycket som kan hända. Men Djurgården är ju en klubb som ska vara där uppe topp 5 år ut och år in. Annars är det inte bra. Och det känns väl som de senaste åren att det börjar differentiera sig lite. Det kommer alltid vara något lag som är mycket bättre i sin ekonomi och något som är klart sämre i sin ekonomi. Men annars börjar vi bli mer som internationellt, att på gott och ont, men det som står på sista raden i budgeten speglar också var du hamnar i tabellen. Och förhoppningsvis ska vi ha resurser att över tid vara med, och gör man saker rätt så förr eller senare så vinner man.
Mm. Hur ser ni på U21? Det har varit många som har åsikter kring det. Vad tankar kring?
Det är en väldigt, väldigt svår serie.
Ger det någonting?
Det kan ge någonting om det är två lag som tar det på allvar och har lagom balans mellan rutinerade, ska jag säga, men truppspelare och juniorspelare. Då kan det bli fantastiskt på många sätt. Det kan bli pannkaka också om det ena laget kommer med dåligt lag och det andra med ett väldigt bra lag, eller att båda lagen är dåliga. Men det är en evig stötesten där. Och någon riktigt bra lösning i norr har vi inte kommit. Det funkar betydligt bättre i södra Sverige av någon anledning, och alltid gjort. Djurgården har valt att satsa på U21 genom åren och haft en bra verksamhet runt sitt U21-lag, och målet är väl att vi ska fortsätta på inslagen väg.
Mm. Hur ser du liksom på, vi har ju ett par talanger kan man ändå säga, som många av oss supportrar undrar, liksom Sabovic och Findell, vad sker där? Alltså, när nu har, det är Findells andra år, Sabovic har varit här, visserligen skadad något år, men när är det börjar bli aktuellt för ett lån för utvecklingens skull? Eller?
Det är en pågående process hela tiden, men det är väldigt två olika faser de där två spelarna som du nämner i sina karriärer. Hampus är trots allt bara 18 år. Och det är inte så många 18-åringar som bara pangbom står på startlinjen. Det är de superstjärnorna som gör det. Och han har potential, men har också väldigt mycket att behöva utveckla om han ska konkurrera ut de spelarna som spelar på hans plats idag. Och det, den tuffaste konkurrensen kanske är på centralt mittfält i Djurgården idag, där båda de här spelarna ska spela. Och när det gäller Bessars fall så är det en väldigt begåvad fotbollsspelare som sliter hårt varje dag och jobbar hårt varje dag. Men han har av olika anledningar inte skaffat sig så vansinnigt mycket erfarenheter från Allsvenskan innan vi kom hit. Och behöver ta större plats på fotbollsplan och höja sitt tempo. Då skulle han kunna vara med och konkurrera. Men det är väldigt, väldigt tufft på Djurgårdens innermittfält idag. Så att det pågår en dialog både med spelarna och Bosse om vad är bästa vägen och sådär. Samtidigt måste man ha spelare i träning som är bra också och ha en bredd om man vill vara topplag. Man kan inte ha en startelva som är bra och 11 grabbar som är glada och sitter i omklädningsrummet eller på bänken, utan ju fler bra spelare som sitter på läktaren, ju bättre kommer Djurgården att vara tyvärr för de spelarna.
Mm.
Ja, men jag kan också tillägga där att snittåldern på en allsvensk debutant idag är 23 år.
Den här siffran har jag hört i någon sammanhang också. Jag tycker den är intressant. För att,
vad säger den då?
Den säger att många mår bra av att gå vägen via Division 1, Superettan, innan man, det är svårt att slå sig in som ung spelare beroende på position, såklart. Och jag tror att den positionen som vi diskuterade alldeles nyss med Hampus och Bessard, det är den absolut svåraste att slå sig in på som ung spelare. En forward kan alltid få lite inhopp och sådär, och konkurrera kanske med kreativitet och snabbhet och någonting, och det kan han göra bättre än en 25-åring. Men på ett centralt mittfält så är mycket erfarenhet. Hur klok är du? Hur mycket orkar du jobba? Hur bra är du när du kan spela? Och spel förstås och allting annat. Det är spel åt båda håll. Sådär. En ytterback har liksom sin linje och sin korridor. Det är inte lika komplext som att vara centralt. Så att, erfarenhet. Många av de bästa spelarna som har kommit fram i Allsvenskan de sista åren, om vi tar Ken Sema, Broanori där uppe, Goddos med flera, många i Sirius, de har gått en väldigt lång väg. Kirim är ett bra exempel, som i Djurgårdens fall, Beimo, de här, de har spelat seniorfotboll hyfsat tidigt, men inte i Allsvenskan, och tagit den vägen. Och det, man ska ha respekt för det där.
Upplever du att de unga har det tålamodet, eller kräver man lite för mycket också?
Ja, i Bessard och Hampus fall så tycker jag att de har visat det tålamodet så här långt i alla fall. Men det är ju inte bara dem, utan det är x antal agenter, polare, mamma, pappa, släktingar som också ska visa det tålamodet.
Och sociala medier kanske?
Ja, men framförallt är det ju de som har stor påverkansgrad på spelaren som måste vara lite kloka och göra rätt karriärsval för sin spelare.
Det är väl klart, det är väl olika saker att ha tålamod. Tålamod med att resan är lite längre, kanske man spelar Division 1 och man spelar Superettan. När man är 23 år, än att sitta på bänken sitt fjärde år i rad i Allsvenskan, det är ju ett annat tålamod som det kanske inte ens är nyttigt heller.
Ja, det där är ju också svårt, för någon kanske det är rätt och för någon annan är det något annat. Ska man sticka utomlands när man är 16 eller ska man vara kvar här? Ja, för någon är det bra att dra och för någon annan är det katastrof.
Och vi bedömer mest på utfallet, så att man vet ju heller inte särskilt mycket egentligen.
Nej, det är knappt någonting. Ska du.
Ja, men det här är ju, det är svåra frågor, det är, och den som har alla svar, jag har inte hört någon som har det. Så det är svårt.
Nej, den kan ju ha bra med pengar på banken sen.
Ja, men kanske kan bli en bra konsult i just det talanget.
Precis.
Vi har inte pratat någonting om kapten. Blev Danielsson inför i år. Mm. Hur gick tankarna där?
Vi var rätt öppna från början och vi inte komma in med för mycket författade meningar. Sen ställde vi faktiskt frågan hyfsat tidigt till x antal personer om de kunde tänka sig att vara kapten och hur de såg på det. Och fick ett svar utifrån det. Och sen så vart eftersom så har Mackan blivit ett ganska givet val. Han är OM så tillvida att han är sällan skadad. Man vill gärna ha sin kapten på plan så mycket som möjligt.
Peppar, peppar.
Ja, det var. Men så har det varit i alla fall, om vi får gå på historien. Han är ett föredöme i träning. Han är klok, taktisk, kan ta instruktioner och ge andra instruktioner. Det känns jättebra.
Är det viktigt att en lagkapten är en startspelare?
Ja, det är ganska viktigt, för att det finns hierarkier i fotboll. Sen kan det vara någon riktigt bra spelare eller som har en historia som kanske kan behålla sin auktoritet även om han inte spelar. Kennedy är kanske ett sånt exempel från Hammarby. Jag tror att han hade ganska hög status trots att han inte spelade i föreningen. Men generellt sett så är det svårt att behålla sin pondus och vara med och påverka om du sitter på läktaren. Visserligen vi tränar mycket, men det är matcherna som vi ändå utvärderas utifrån. Och sen vill man gärna ha någon som ser lite eller mycket mer än sig själv. Alltså kan ta ansvar för en helhet. Och i en storklubbsfall så blir det ännu mer saker som händer och som man ska representera i, så att säga.
Har vi någon vicekapten?
Nej, vi har inte utnämnt några sådana. Men vi tycker att vi har väldigt gott om dem. Och det är bra att man har 20 kaptener på.
Vi har ramlat över på lite lyssnarfrågor. Det är en lyssnare som har en fråga kring vårat inläggsspel. Det är en väldigt lång fråga, så jag sammanfattar den i att det ser ut som att vi sällan har en gubbe som går mot främre ytan. Jag förstår att när det går snabbt till 4-3-3 så kanske bara en gubbe i boxen hinner vara på plats, och då väljer han inte att gå på främre. Är det här något medvetet eller har det bara blivit så?
Väldigt bra synpunkt, klartänkt. Nej, vi har
ska läsa hela frågan?
Nej, men vi har varit för dåliga på att första spelare in, om vi är flera. Om man bara har en spelare, då är det upp till den att ta en position som är bra. Och då ska man helst kanske inte slå inlägg om det inte är givet var bollen ska komma. Men vi har varit dåliga på att anpassa oss till varandra, och det är någonting vi pratar om både via bilder och i träning, att vi måste fylla upp de ytor som är, och någon måste i någon citationstecken offra sig och gå först. Och det har vi varit dåliga på. Så att, det är helt rätt. Det är någonting som vi definitivt måste bli bättre på. Antingen gör man mål själv eller så har man skapat en yta att någon annan gör mål i. Och det har vi inte varit bra på.
Nej, för det blir nästa fråga. Hur jobbar ni för att våra yttrar ska lyckas i sista tredjedelen framåt? Är något ni har gnuggat på? Eller är ni nöjda med?
Nej, det är vi är långt ifrån nöjda. Den dag vi är nöjda, då får du komma och slå oss. För då kommer vi inte komma ikapp de andra eller bromsprungna de bakifrån. Så att, nej, men vi jobbar ju både strukturerat så att vi i mönster hur vi ska gå till genombrott och vilka ytor vi söker, vi inlägg eller cutbacks eller insticker, vad man nu väljer att kalla det. Vi jobbar med bilder och vi jobbar med att få spelare att ta sig till de ytor som är viktiga, att inte bli bekväma. Det kostar metrar och det måste ofta gå med 100% om man ska komma till ytorna man gör mål i. Så att, det jobbar vi på.
På tal om yttrare, hur ligger det till med Niklas Bergkroth? Han var inte med sist.
Nej.
Är han skadad? Eller
nej, han är fullt fresh. Tränar fullt hela tiden. Han hade lite problem i januari, första veckan, med en baksida som hängde i en stund. Men sen dess har det har problem som han har haft sen förra året, året innan det. Men det tycker vi att vi har fått ordning på nu. Han var ju borta en period, vi valde att ta bort den och så att han fick jobba med det där. Så han är fullt fräsch. Och Niklas är en av yttrarna som du pratar om. Jobbar väldigt hårt med honom just nu med positionsspel defensivt och beslutsfattande offensivt. Han har ju spetskvaliteter som få. Men det gäller att se helheten i spelet. Och vi hoppas att han ska nå sitt absolut bästa. Ja, då kommer han bli jobbig för motståndarna.
Mm. En sån som Erik Berg har vi ju varit ganska oroliga kring. Det har varit lite tyst kring knät och så, men du sa att han var tre fulla träningar nu, eller där han med helt och hållet. Då kan man väl anta att han inte är jättelångt ifrån att vara aktuell.
Nej, men det blir lite så här dag från dag också. Det har gått fram och tillbaka med hans knä sen. Ja, operationen han nu gjorde, jag har inte riktigt koll om det var någon gång i början på november eller om det var i december, men och knän är ju speciella, framförallt gamla korsbandsknän, så man har belastat det och så kan det ha svullnat, så tar man ett steg tillbaka och sen två steg framåt och så försöker man hitta en ny nivå hur mycket man kan provocera det där knät, och de har verkligen gjort ett jättejobb, hela fysteamet och Erik. Och nu är man ju varje dag, om vi ökar belastningen vart eftersom här. Nu har vi haft två jättetuffa träningar. Hur ser det ut i Monbitti? Är det bra då? Fan. Då börjar det närma sig. Sen är det ju, har du inte spelat fotboll på 6 månader, det är klart att kroppen i övrigt ska också hänga med. Det är inte bara det där knät, utan det är alla andra leder och muskler som ska fotbollsanpassas också. Men det, peppa som du gjorde, det går verkligen gott åt rätt håll och ganska fort här på slutet. Så att,
kul. Ja. På tal om fysteam och skador och så, elaka röster säger ju att ni hade en hel del problem med skador i Sirius. Det var väl inte jättemånga som jublade av den anledningen att fysteamet hakade på er. Är det taskigt och?
Ja, det är väldigt dålig koll skulle jag påstå. Vi hade en hel del skador i Sirius. Men det är ju ett fysteam, består ju av fystränare och naprapater, sjukgymnaster, kiropraktorer och läkare, och vi har tagit med oss en fystränare. Om det är Viktor ni syftar på. Och han gör ju ingenting som inte vi är med på i övriga Djurgården. Sjukgymnaster och läkare och fotbollstränare, vi är ju ett team, så vi alla har lika stort ansvar. Men om man ska se Djurgården i år, så vi har extremt få nya skador. Det är Kille som har dragit en baksida. Och det finns olika förklaringar till det, men han har inte spelat särskilt mycket fotboll sen han kom till Djurgården på i snabb fotboll, det vill säga starta matcher i Allsvenskan eller Kuppen, och det blev en hård belastning, och det, där kanske vi klev över gränsen, men det är helt omöjligt att veta. Annars är det ju...
Det är inte Viktors fel.
Det är definitivt, ja, men han är en del av det, precis som jag är och Tolle och alla andra. I övrigt så var det Joni som var på landslaget. Det tar vi inte heller på oss. Vi hade Erik med sin skadestrik. Vi hade Fredrik som hade problem med ljumskarna hela förra året. Vi valde att ta bort honom från träning, se till att de här ljumskarna blir bra. De är bra nu. Så att, och det kan Viktor vara, ta del av, och positiv cred. Och sen har vi Une som fick en otäck skada här mot Häcken. Och om det är Viktors fel eller någon annans fel, men det var en, hade inte baksidan gått så hade nog knät gått. Det var en väldigt fult våld, otursvåld som han råkade ut för där.
Och sen då väljer man hellre baksida, va, än
knät. Och då tror jag att det var bra att baksidan gick, för när man ser bilderna i slow motion så ser jag att någonting måste gå sönder här. Och det var otur. Sen om det är vårat fel i hur vi tränar och inte tränar, det vågar jag inte svara på. Jag vet inte, Unes, jag har inte gått igenom hans skadehistorik genom åren heller, om han har varit mycket skadad eller lite skadad. Men många skador har vi inte haft egentligen. Sen hade vi en lårkaka på, vad heter han, Boja. Det var en gammal skada också. Och så att lite smällar får man räkna med att det blir. Men det är ingenting med Viktors fysträning att göra. Eller Christians sjukgymnaskap eller Thomas sjukgymnaskap. Eller, det är snarare så att då är det väl jag och Tolle då. Men vi tycker inte att vi har haft särskilt mycket skador, tvärtom. Vi har lyckats få ordning på Niklas Bergtos baksida som han har haft problem med hela tiden, och vi har fått ordning på Fredriks ljumskar. Så att, ja, jag känner verkligen inte igen den bilden.
Inramningsmässigt, nu har ni ju, ni är inte nya i Allsvenskan på något sätt så, men antar att det skiljer sig lite på förväntning på hur det kommer vara på Tele2. Ni har varit med om vissa matcher. Vad förväntar man sig när man som nya tränare för Djurgården?
Ja, men vi hoppas, vår önskan är att laget ihop med fansen kan skapa en riktigt jobbig atmosfär för motståndaren. Och då i positiv bemärkelse att vi sätter fart på saker och ting, både publik och spelare. Och att man verkligen jobbar fram laget och ger energi till det. Det vore jävligt kul om det kan bli den dynamiken. Att man får det där riktiga... Man blir en spelare till minst om man får ett bra tryck. Det vore ju...
Lite hets skadar ju inte.
Nej, om det är en hets som stöder oss så är det ju grymt naturligtvis.
Mange Eriksson var ju proffs på det där.
Okej.
Okay. Men han såg ju till och han visste när han skulle veva igång liksom. För då han kunde sätta in någon tackling på ytterbacken och sen så vända sig till publiken och visa att nu är det dags att låta lite liksom. Men det måste ju vara rätt personligt för att kunna göra det liksom.
Ja.
Känns där spontant som Astrid har den fingertoppkänslan.
Ja, nej, men man förväntar, jag har inte funderat så mycket på förväntningen där, men vi pratar just där att bli en faktor, att laget och publiken samspelar på ett bra sätt. Och är det så att vi måste, att motståndaren är skicklig, att man tvingas försvara läge, att man får stöd i det spelet. Och att det känns som att fotbollspubliken är ganska kunnig och insatt, och just det som ni håller på med gör ju också att det finns ett stort intresse även taktiskt och sådär. Det är klart att man inte kan stå på motståndarna varje sekund hela året. Men vår önskan är att vi ska kunna vara dominerande så långa stunder som möjligt. Sen är det inte säkert att vi är tillräckligt skickliga eller att motståndaren också är väldigt skicklig. Så att, hittills måste jag säga att det känns som vi har haft bra tryck runt oss i de matcher som har varit. Men Frej är väl inte det som drar 25 000, men det kändes ändå som det var bra stämning på arenan när vi mötte dem.
Mm, vi får anta att det blir annorlunda på måndag då.
Mm.
Någon uppmaning, en sista, om vi rundar om det.
Uppmaning till?
Till oss supportrar.
Nej, men det här med Victor till exempel, som är en fantastiskt skicklig fystränare, att ta reda på fakta väldigt mycket och analysera var och varför det ser ut som det gör. Och där måste vi, men vi försöker ju beskriva hur det ser ut på hemsidan nu i, när det gäller skador och grejer. Men jag tror att det är viktigt att ha fakta. Sen kommer vi, det kan hända att vi kommer ha skador såklart. Men vi tränar hårt i Djurgården och kommer att göra det. Men det är under kontroll. Det är inte så att vi inte jobbar med pulsklockor och all vetenskap man kan för att belasta spelarna. Men vi tror att om vi ska bli bättre, framförallt de unga spelarna, så kan de inte vila sig i form, utan de måste träna sig till bra tempo och sådär. Och det är hela tiden en balansgång i elitidrotten. Om alla ska vila sig i form hela tiden, så kommer de inte snart inte ha någonting att vila med, utan man måste trycka på ibland och sådär. Men det är en del i att bli bättre i fotboll. Men Victor är en jävligt duktig fystränare och han lägger inte bakom de få, jag tycker ganska få skador. Sen har vi försökt vara lite kloka under första gången och tagit bort spelare för att de inte ska gå sönder. Så att, fortsätt att vara väldigt intresserade, och vi tycker det är kul att prata, och när det är rätt tillfällen ställer gärna upp i alla möjliga sammanhang och förklarar oss. För vi förstår ju att våra laguttagningar och våra beslut ställer frågor såklart, och framförallt när, om man förlorar en match, så är det klart att besluten ifrågasätts mer än om vi vinner. Det är helt naturligt. Men varje beslut vi tar, och det är väldigt många på en dag, gör vi för att vi ska ta så många poäng som möjligt.
Hoppas att vi ligger så nära max som möjligt då, helt enkelt.
Ja, det gäller ju att kliva över gränsen vid rätt tillfällen såklart, och inte kliva för långt över. Men om vi inte pushar oss själva, så kommer vi heller inte att nå framgång. Så är det.
Jag vill tillägga att en uppmaning till alla, att har du inte köpt biljett, gör det. Fixa säsongskort, och på måndag är det hets från avspark till, ja, till efter.
Ja, det är samling på Globentorget innan avspark.
Ja. Men, och redan där ska hetsen börja.
Ja, precis. Ja. Men det ska bli skitkul att Allsvenskan drar igång igen.
Mm.
Och det känns väldigt positivt efter cupen, även om det är såklart snöpligt att åka ur. Men det känns som att prestationen var ganska bra rakt igenom.
Verkligen. Och ta tillfället i akt. Hetsa skiten ur bänkgrannen om inte han eller hon är på tårna. Eller hur?
Jajamän.
Tack för att du tog dig tid för att...
Vi ska försöka hetsa lagom. Tack. Från bänken också. Ja. Inte bli för upprörda.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.